Om du gillar den här podcasten och vill att den ska fortsätta så kan du välja att stödja den via Patreon. Om du gör det är du med i utlottningen av unika muggar som handmålats av gästerna. Du får nya avsnitt 2 dagar före alla andra. Du får lyssna på podcasten utan reklam och du får ett signerat exemplar av min best of-bok Text med texter om popmusik. Som supporter på Patreon är du också förstås med på min lista över världens rent objektivt snällaste människor.
Det här är Sibyl Attar och idag är jag hemma hos Drage. Och mitt tidigaste minne från när vi träffades, eller jag minns ju inte riktigt att vi träffades, men jag kunde ju läsa om vårt möte senare i DN när du beskrev vad jag hade gjort på Propaganda. Vad kan det ha varit?
2005 tror jag.
2005. Ja, när Tourette, mitt första band Tourette, hade spelat på Propaganda. Och vi hade smugglat in, jag kommer ihåg att jag hade smugglat in en bag-in-box innan mätet på en bag-in-box i byxan. Och sen liksom som ett dad joke hällde ut genom gylfen. Och sen liksom hade den där bib-pumpen ut genom gylfen som ett kul skämt. Typ. Fast ja, satt och skrek någonting.
Jag minns vad du skrek. Du skrek: det finns ingen indie längre. Det finns ingen indie.
Så den så här brådmogna 22-åringen eller 23-åringen eller vad det var. Ja, 24 då, säger vi.
Nej, jag tyckte det var en fin bild av indie också. Att smuggla in en bag-in-box-påse på Propaganda.
Ja, men vi var ju så förbannade också att vi fick inte några tillräckligt mycket ölbiljetter, tyckte vi. Så att då hade vi löst det på det sättet. Vi hade ganska många sådana lösningar, kan man säga. I det bandet.
Men vad hade hänt med Indien den kvällen?
Gud, jag har ingen aning. Men jag menar, jag hade ju rätt. För se på hur det ser ut nu. Nej, men jag vet inte allt vad jag menar. För det var ju mer Alive and Kicking då än vad det är idag. Liksom. Då var det ändå att det fanns massa spelställen, mindre spelställen här i Stockholm och sådär. Men ja, jag minns faktiskt inte.
Fantastiskt att du är här äntligen.
Tack, tack.
Du är ju själv en podcast som heter Kul att du håller på tillsammans med musikern Sara Parkman.
Ja, den finns, ja.
Får du ofta den lite lätt nedlåtande kommentaren från folk? Kul att du håller på. Du är jätteduktig.
Ja, men faktiskt. Det har jag fått höra väldigt mycket. Och även Sara. Och, alltså, de flesta, jag skulle nog säga att många musiker har fått höra den ändå. Det handlar ju jättemycket om... Vi har ju som ingress här, gåshud och gager. Eller något mer. Jag kommer inte exakt ihåg det just nu. Det var Sara som skrev det. Hon är så bra på det där. Men, och det är ju sånt vi avhandlar. Alltså, hur man, ersättning, och det är ju någon slags kulturpolitiskt ljudfanzin, typ, brukar vi säga. Mm.
Men det kanske inte alltid är så illa ment, kul att du håller på. Utan
nej.
En del kanske menar att vad härligt att du är artist och berikar,
ja,
våra liv.
Ja, men precis. Så är det ju. Det är ju inte svartvitt. Såklart. Så är det ju.
Fast det är ju den vanliga kommentaren från... Om någon fick nobben av ett skivbolag, så säger de, tyvärr kan vi inte ge ut det här, men det är kul att hålla på.
Ja, men jag tror att det är klart att man inte, om det hade varit ett läge där det kanske var enklare att typ få betalt, eller att det inte så många förutsatt att man skulle alltså spela och leva på tacksamhet, då tror jag inte att man skulle heller bli lika störd på sån kommentar, naturligtvis. Alltså, jag tror att det har med det att göra, att den meningen, även när den är välmenad, så får den liksom symbolisera en generell attityd gentemot att hålla på med musik, liksom.
Hur överlevde du 2020, eller som ni kallade året för er podcast, Sugi Sugi?
Det var roligt att lyssna på den. Ja, men jag överlevde, men så, hoppet är det sista som lämnar människan, eller? Nej, men jag överlevde, delvis så fick jag ett arbetsstipendium i början av året, där någon gång. Och sen så lever jag i relation med en person som har en lön. Alltså, det är den tråkiga sanningen. Det är kanske inte det man vill höra.
Vad gör den personen?
Det är ju en person som förut var musiker, men nu jobbar som arkitekt.
Ah.
Så det är en vanlig lön.
Bygger vad?
Alltså inreder butik, alltså bygger och ritar insidan av butiker. Mm. För ett stort företag. Så det är ju en vanlig lön. Men utan det så hade det nog inte gått att överleva, tror jag faktiskt. Men sen fick jag lite försäkringspengar för en skada som jag åsamkades av att föda barn. Så att då fick jag en stor summa pengar i försäkringspengar i somras. Så det är också en anledning till att jag har överlevt faktiskt.
Vad bra, eller inte att du fick förlossningsskador.
Nej,
alltså,
nej,
men bra att du faktiskt fick
ja, det var grymt. Alltså, då, jag hade ingen aning. Man ansöker så här till, till ett försäkringsbolag som alla svenska medborgare, som heter LÖF, som alla svenska medborgare, om vården har skadat en. Alltså om det inte är så här, om man bryter en arm kan man inte anmäla, men om vården bryter din arm så kan man anmäla. Och jag hade typ glömt bort det för det har gått så lång tid. Och sen så i somras så bara hade jag liksom värsta summan pengar på mitt konto. Det var en...
Men var det vårdens fel att du fick förlossningsskador?
Ja.
För att de hade inte
de är
tillräckligt koll under...
Det diplomatiska svaret skulle jag säga är att den är överbelastad och vården är så hårt ansatt. Så att det är svårt att arbeta på ett empatiskt sätt, för stress påverkar människor jättenegativt.
Men de borde ha föreslagit kejsarsnitt kanske?
De eller? Borde gjort på andra sätt. Vi ja. Behöver inte gå in jättehårt i detalj, men inte i radio. Men det är, så är det. Så jag har tack vare det. Tack att det vändes liksom till något positivt. Nej, men, och sen så har jag ju levt också på någon slags hopp och framförhållningstanke på att jag ska släppa det. Att det kommer, att en skiva är klar. Och liksom, den första delen av pandemin mådde jag faktiskt rätt så bra. Då kunde jag göra klart skivan jätteintensivt och jobbade superproduktivt. Och bara, yes, nu kör vi. Fanns ingen liksom FOMO för någonting, för att inget hände.
Trots att du blev sjuk ganska tidigt.
Ja.
Jag vet att när du spelade in första, eller Dream State, en av de första låtarna, så var du väldigt, väldigt risig.
Ja, jag var jättesjuk. Och det är så sjukt, för jag hade alla symptomen. Och jag har astma också, så att jag måste ju ta... Och min astmamedicin funkade inte. Och jag liksom åkte till akuten och de bara, nej, du har verkligen inte corona, typ. Vill du ha lugnande? För du verkar lite ångestladdad. Ja, jag kanske vill det, eller jag vet inte. Men jag var jävligt sjuk och hela familjen var jävligt sjuka. Och det var ju väldigt surrealistiskt. För grejen var att jag hade varit på akuten precis den fredagen när de allra värsta, allra flesta fallen hände eller registrerades i Stockholm. Den fredagen var jag på akuten för en helt annan random grej. Jag förlorade så här, jag fick så här dimsyn på ett öga typ. Så då satt jag på akuten när det bara rullade in liksom. Och sen direkt efteråt blev jag sjuk. Så jag var så här, det är självklart att det är corona, men... ja, nu kommer jag lite off track här med corona-historier. Men precis, jag blev sjuk ganska tidigt. Och Dream State är den senaste. Blev den sista låten som... Nej, en till kom till. Hard to Love kom till efter Dream State. Det var den allra sista jag skrev. Men jag jobbade liksom in tills den blev klar. Alltså, själva proceduren var inte... Den var ganska flytande. Jag gjorde färdigt låt för låt liksom. Och sen så den sista låten blev klar liksom 2 dagar innan jag skulle skicka till master. Så att det var jävligt effektivt där på slutet. No matter how I try, I just can't get her out of my mind. Det här är Our Divine Comedy och låten Our Mutual Friend. I saw her in the pub. I met her later at the nightclub. A mutual friend introduced us. We talked about the noise and how it's hard to hear. För mig är det så att när jag jobbar med skivor så kan jag inte lyssna på musik. Och precis slutet av 2020 så öppnades den dörren i mitt inre upp och plötsligt kunde jag börja lyssna på låtar och då upptäckte jag den här låten och blev maniskt besatt av den och lyssnade upp om och om och om igen. Jag älskar den.
Neil Hannon är en musiker från Nordirland som kallar sig Divine Comedy. Och han gör kammarpop, brukar de prata om.
Alltså, jag hade aldrig hört talas om honom och det här bandet förut. Jag kände typ igen bandnamnet lite grann, men den dök upp i en så här shuffle efter att jag hade lyssnat på en gammal Rufus Wainwright-låt faktiskt. Och jag försökte lyssna lite på de andra låtarna, men det var inte min grej alls. Det är bara den här låten som... Jag är besatt av.
Det är ändå någonting med det här lite nästan barockpoppiga soundet som påminner vansinnigt mycket om saker som du har pysslat med.
Ja, men kanske. Jag attraheras ju av de här dramerna, alltså av starka dramatiska uttryck i min musik. Och jag uppskattar också den här liksom bågen av text. Det är jag ganska det tycker jag själv att jag inte är så bra på att skriva så här. Jag bara lyckas med det på en låt, och det på en låt från gamla skivan, Sleepyhead-skivan, som heter For Evelina. Den har en båge liksom. Man kan inte komma på någon låt som har en sån här tydlig båge, och den här bågen och den här historien i den här låten, den känner man igen sig så mycket i. Det tror jag alla gör. Man har ju varit i ett sånt läge liksom, när man vet precis hur det känns när man ser någon man är kär i hångla med någon annan till exempel. Man vet exakt den känslan. Det är så fint porträtterat, tycker jag. Men det är ju så här med låta för mig, att jag vet att vissa kallar det för tjejlyssna. Jag fattar inte var det kommer ifrån, men men jag är ju...
Vad betyder det?
Alltså jag vet inte.
Man lyssnar lite grann.
Nej, man lyssnar svinmycket bara på en grej.
Ja. Vad intressant.
Det är därför jag inte kan lyssna på musik när jag jobbar. För att då kommer jag bara sno, tror jag. Det gör man ju ändå, jag snor ju hejvilt, men...
Jag läste en intervju med Claes Östergren en gång som sa att han absolut inte kunde läsa andra romaner när han själv skrev den.
Nej.
För det var så riskabelt.
Det är riskabelt. För, jag menar, för min del i alla fall, jag har lyssnat så jävla... Eller får man svära i podden förresten?
Det är helt okej.
Okay. Okay. Jag har lyssnat så jävla mycket på musik liksom genom tiderna. Så jag har ett sånt otroligt musikaliskt bank i minnet. Så att det kommer ändå automatiskt bli massa medvetna eller mindre medvetna stölder liksom. Och det är onödigt att utsätta sig för.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I höstas så bodde du på Gotland. Du skrev till mig att du redan levde postapokalyptiskt långt ut i skogen där du eldade och gick omkring samtidigt som du tog körkort. Men du bodde inte på Bergmangården då, för vet att du fick ett stipendium dit och satt och skrev låtar på Fårö.
Mm, det stämmer jättebra. Nej, det här var bara en... Då tog jag lite av de här försäkringspengarna. För jag har tänkt att jag ska göra det där körkortet länge, liksom.
Men körkort på Gotland, det är väl typ en rondell?
Ja, det finns
inte. Och sen
inte.
Några raksträckor.
Så att jag tog det, ja precis. Jag klarade den rondellen jävligt bra. Nej, men det finns en bra bilskola där. Shoutout till Gotlands trafikskola. Nej, men som flera andra. Jakob Hage, som är producent, som producerar grejer med Sara Aspring eller Per Ödemall, han tog... körkort där. Rebecca Rolfart, The Hanged Man, tog även körkort där. Det är liksom en bra bilskola. Och så hade jag möjlighet att bo då i den här lilla stugan. Så att för en väldigt billig slant. Så att det var ju perfekt. Jag lever ju också småbarnsliv här i Stockholm, så att det var skitskönt att bara fokusera på en enda sak och verkligen bara ta det där förbannade körkortet till slut.
Har du haft några... extra jobb förutom musiken? För jag minns för ett år sedan så skrev du något om att under 2019 så hade du äntligen slutat alla extra jobb och bara valt att fokusera på musiken. Och sen kommer covid-19.
Ja, jag vet, jag hade så jävla dåligt timing alltså. Nej, faktum är att jag har ändå, jag har faktiskt, jag tror att det händer någonting med psyket om man vågar. Jag tror att jag aldrig har vågat dedikera mig till fullo. Jag tror att jag hade kunnat göra det tidigare, men av olika skäl och olika anledningar så har jag inte riktigt vågat att ta den som jag tidigare kanske har tänkt risken. Men det har ju varit lika riskfyllt att ha ett annat jobb, för att det har ju tagit så mycket från det här, och det har varit svårt för mig att ta mitt yrke och mitt skrå, liksom min roll som musiker och artist, på fullt allvar. Så att det hände någonting liksom med mitt psyke då, när jag valde att säga upp mig då från det, mitt sista.
Vad jobbar du någonstans då?
Då jobbar jag på bokhandlarnas McDonald's, det vidriga bokföretaget som jag inte ens tänker nämna vid namn. Men jag jobbar i kassa i en bokaffär. Bokhandlarnas McDonald's, ni kan säkert räkna ut vad det är. Mystery shoppers, kampanjvaror, mers försäljning. Då där jobbar jag 7 år. Och innan dess så jobbar jag i restaurang. Och i restaurang har jag jobbat sedan jag var typ 16. Och så har jag jobbat lite på dagis, eller föris, som det nu är. Och så har jag haft lite alla möjliga. Nej, men jag tror alltså det som hände var när jag slutade var att då var det lite så kniven mot strupen, men på ett mindre paniskt sätt. Att då kunde jag verkligen gå igång på att så här, nu ska jag göra massa grejer. Och då fick jag rå mycket. För alltså, jag har aldrig fått så mycket gjort. Någonsin. Som efter det. Inom mitt, och nu så känns det som att det faktiskt flyter på. Men det är ju också mycket på grund av att jag lever i den här relationen. Där det finns en person som drar in pengar. Men jag är också bra på att ta hand om det pytte lilla jag har.
När du var med På spåret här om året så spelade du på något som såg ut som en citra.
En autoharpa.
Mm. Det var en autoharpa. Mm. Mm. Okej, som ger en så här drömsk metallisk klang. Mm. Och jag kan höra liknande klang på flera ställen på ditt nya album, mm. History of Silence. Mm. Det nästan påminner om Beach Boys delvis.
Mm-hmm.
Jag vet inte, så här märkliga ljudbilder som de utforskade på Smile, om du hört den.
Ja, oh, gud vad fint.
Den här kollapsade skivan som de inte fick ihop på 60-talet.
Just det.
Är det ett favoritinstrument?
Alltså, så här
du verkar hålla på med flera olika harp.
Ja, men jag är ju någon slags, ett ord som jag fick lära mig för inte så länge sedan, som är autodidakt, alltså att man lär sig, att man bara är självlärd i princip. Och jag kan ju inget instrument helt otroligt bra, utan jag löser ju bara problemet när jag vill komma någon vart. Och nu råkar det vara så att autoharpan är ett otroligt lätt instrument att spela på. Man trycker bara in en knapp där det står ett ackord, och sen så drar man ett plektrum och så låter det ackordet. Alltså det är ju
man behöver inte ta ackordet med fingrarna.
Nej. Det, alltså det här är ju 100% fuskinstrument. Nej, men det, alltså på riktigt. Det är det och liksom omnikorden som är fuskinstrument. Det är ju, omnikorden är ju som en elektronisk version av en autoharpa. De är ungefär likadant utformade. Det är också knappar där man trycker in ackord. Så den är ju väldigt lätt och man kommer dit man vill väldigt snabbt, och det passar min dåliga koncentration, att liksom man kommer någonstans väldigt snabbt. Men sen försöker jag ju i mina produktioner, eftersom jag spelar och skriver ju väldigt mycket på den, så jag vill ju inte ha en harpaskiva, så det skulle alla tycka var skittråkigt. Så att då måste jag hitta på olika sätt att dölja den. Ibland spelar jag den som jag tänker att i mitt huvud så föreställer jag mig att det är en 12-strängad gitarr, och då spelar jag den på det sättet så här. Så det är ett ganska mångsidigt instrument som jag tycker väldigt mycket om. Av de instrument jag har.
Du spelade ett annat märkligt stränginstrument på Håkan Hellströms skiva.
Mm, precis.
Vad hette det? Det var ett indiskt instrument.
Ja, den heter Bulbul Tarang.
Bulbul Tarang.
Ja. Men den i märket heter Paloma. Och min förra EP som kom nu innan jag... Den heter ju Palomas hand. Och där är det också en låt som heter Paloma. Namnet Paloma fick representera andra historier. Men det kommer ifrån Bulbul Tarangen. Och det är ju som en slags elektrisk sitar, typ. Precis, helt rätt klockat. Men det är också ett slags fuskinstrument, för den har också tangenter liksom bara. Så kan man ha drone. På Håkans låt så spelade jag ju tangenterna på liksom 2 strängar som är stämda i en oktav. Så liksom högt C eller G tror jag att det är.
Du har låten Vägen med regnbågen som du även var med och skrev.
Ja, jag skrev den där melodin, precis. Det var ju jävligt roligt att bli inbjuden till det, faktiskt. Och det var inte riktigt, jag tror inte ens att det var, Jocke hörde av sig och var så här, kan du inte spela det där, kom och spela lite på det där instrumentet.
Jocke Åhlund.
Ja, Jocke Åhlund. Och då sa jag, visst, men så ville jag ändå vara lite förberedd, så att han skickat en så här snippet, typ. på, eller om det var hela, och då så satt jag hemma någon dag eller två och skrev den här melodin så att jag skulle vara förberedd. Jag ville liksom ha leverera när jag kom dit, så blev det den. Så det var ju väldigt roligt faktiskt.
And when you get out of the dating bar, I'll be here to get back into your life.
Det här är Hospital med The Modern Lovers.
I'm in love with your eyes. Oh, I can't stand what you do. Sometimes I can't stand you, and it makes me think about me, that I'm involved with you. But I'm in love with...
Oh, alltså den här låten, den har liksom följt med mig i livet genom så många olika... Jag har så många liksom minnen från var jag har varit när jag har lyssnat på den här låten. Men den här har också ganska bra så här textbåge. Man ser ju, man förstår ju precis känslan. Och man kan ju relatera till liksom båda, tycker jag, ändå. Den som kommer ut från sjukhuset med The Little Girl Mind, och sen Jonathan Richman då, som sjunger. Man sjunger så jävla innerligt på den här låten. Den är ju också ganska dramatisk.
Samtidigt tror jag han ofta, han är känd för att vara så här lite naivistiskt skämtsam.
Mm,
ibland. Och det finns ju en märklig underton här, för tjejen han sjunger till verkar vara på väg ut från ett mentalsjukhus.
Det är det man tänker, ja.
Det här är en romans, men en ganska skev romans som förmodligen kommer sluta ganska illa.
I can't stand what you do, but I'm in love with your eyes. Men jag menar, det är väl det. Det är väl också så här, jag vet inte, jag utforskar någon slags romantisk... jag är i någon slags romantisk period just när jag gjorde den här låtlistan. För jag lyssnade igenom den innan jag tyckte att det var ganska svårt att göra en låtlista. Så lyssnade jag igenom den innan jag skulle komma hit och bara, okej. Okay. Nästan så här barnsligt romantisk. Och den här låten är ju nästan barnsligt romantisk. För sån där romantik liksom... ja, det finns väl... jag tror inte att jag kommer... man gör det där en gång, typ.
Dejta någon som är inlagd på mentalsjukhus och...
nej,
på att
alltså, eller är den som ligger på ett mentalsjukhus som någon annan dejt. Jag kan relatera till det också, skitfick. Nej, men jag vet att... jag kan tänka tillbaka på när jag var i yngre 20-årsåldern och var jätte liksom troubled och var hade mycket psykisk ohälsa och sådär. Det fanns ju vissa som blev kära igen, tror jag, nästan för att man var skör.
Ja.
Alltså, i någon slags vilja att kanske finnas där för en... ja, det är väl någon slags medberoende symptom eller något.
Nej, men absolut. Det där funkar väl lite som sexuella fetischer ibland.
Mm.
Bokstavskombinationer.
Mm. Ja, jag vet inte.
Både för män och kvinnor, tror jag.
Ja, det är säkert. Jag vet inte. Men kanske det.
Jag vet inte om man kan söka efter ADHD på Pornhub, men...
åh, oh, gud! Sluta!
Lite tips till lyssnarna.
Det var en liten sidetrack som det är hemma hos Draga som ni lyssnar på. Och... okay.
Du blandar engelska, svenska och franska i låten Hurt Me på,
ja,
på nya skivan. Och du är tvåspråkig, du pratar franska hemma.
Nej, jag har inte gjort det sedan jag var barn faktiskt. Jag pratade, franska var mitt första språk, sen pratade jag franska faktiskt ganska bra, eller liksom som ett av mina modspråk upp till. Och jag ville väldigt gärna fortsätta prata franska, för jag liksom sökte...
hade du hemspråk i skolan?
Ja, ja. Och jag var ju väldigt så här präktig med det. Jag hade ju också en period när jag tyckte att namnet Sibyl var så jobbigt, så att då ville jag att alla skulle kalla mig för Blanche i skolan. Det gick ju inte så bra. Men alltså, jag romantiserade lite mitt egna franska ursprung när jag var barn, för att jag hade ju ingen... min pappa bodde i Stockholm och jag bodde i Örebro. Jag träffade honom väldigt sällan, och då liksom, för mig, det fick symbolisera någonting som jag gärna ville... kärlek som jag ville få. Så här. Men sen så någon gång så var det väl som att det inte riktigt... ja, det gav ingen effekt, så då så slutade jag liksom prata franska. Det var ingen som pratade franska med mig heller.
Nej.
Men nu är jag inne lite på att återbesöka. Och den där franska texten är den första franska texten som jag faktiskt har skrivit. Så det var ganska stort för mig faktiskt. Att få ner de där små raderna. Så att Ja, nu är, och det var också spännande att skriva några ord på svenska. Det har jag heller aldrig gjort.
Men din pappa kom från Frankrike.
Mm.
Och din mamma var konstnär i Örebro.
Ja.
Men du växte upp med din styvfar.
Alltså nej, jag växte upp med min mamma. Hon var ju gift med en man. Det är min styvfar.
Ah, okay.
Det var ju, de levde ju tillsammans.
Okej, okay. Så vem var din biologiska pappa?
Alltså han som bodde här, han som bor här i Stockholm.
Okej, okay, som är fransås, så heter det Attar.
Ja, exakt, så är det. Ja, precis.
Jag googlade Attar och det betyder parfymör eller apotekare på arabiska.
Ja, jag vet.
Och det finns en persisk, sofistisk poet som heter Farid Ad-Din Attar.
Ja, jag känner till honom.
Väldigt känd.
Ja, jag vet. Det finns också en rajmusiker som heter Bashir Attar. Jag väntar nu, det finns flera. Det finns en musiker som heter Bashir Attar som gjorde musik tillsammans med George Harrison från Beatles faktiskt. Som har gjort en ganska bra skiva som heter... Ah, jag kommer inte ihåg det nu, ni får helt enkelt kolla upp. Det finns faktiskt på Spotify typ. Det är bara... Nej, vad fan. Ah, skitsamma, jag kommer inte ihåg det nu. Men... Och sen finns det en annan rajmusiker som jag faktiskt varit i kontakt med. För att jag någon gång fick jag fram att det skulle vara så roligt om den musikern typ medverkar på någon av mina låtar. Men sen blev det lite, den kontakten blev lite konstig efter det, så då slutade jag typ svara.
Men har din pappa några rötter i Marocko eller?
Min farfar kom, är född i Algeriet.
Aha.
Mm. Men han lever inte sen jag, ja, jag träffade, han dog när jag var 5 år så att jag inte träffat honom så mycket.
Du dansade mycket ballett när du var... liten. Hur pass bra blev du på det?
Ja, men ganska bra ändå. Jag gick i så här dansprofil mellanstadiet och högstadiet så att man liksom dansade istället för att gympa. Och sen så dansade jag ballett efter skolan nästan flera dagar i veckan. Så det var ju mitt stora intresse. Alltså min stora passion typ. Och det var en av anledningarna till att jag flyttade till Stockholm också. Det var ju innan internet så att då hade jag ingen koll på... Ja, det här försöker jag komma ihåg. För jag kommer inte ihåg det här. Jag fattar inte... Jag ville väl gå på Svenska Ballett, för det ville man ju. Men jag vet inte varför jag aldrig provade att gå. Jag vet inte om det var mina föräldrar som inte var engagerade eller om det var något annat som hände. Jag vet inte. Jag ska inte skylla på dem eller inte. Alltså...
Men du flyttade hemifrån när du var hur gammal?
Alltså jag flyttade till Stockholm för att dansa, för då kom jag in på Södra Latins danslinje. Men det var då första kullen i deras danslinjeprogram typ. Så då gick jag där ett litet tag, men jag ville byta från dans till... Jag tyckte inte att det... Jag kommer ihåg det som att jag tyckte att... Nej, jag vet, det är så jävla länge sedan. Men då bytte jag till teaterlinjen på Södern i alla fall. Och sen så blev jag typ utslängd nästan. Och sen började jag på Sankt Göran, gick bild. Så jag gick alla gymnasielinjer i estetik förutom musik. Mm.
En av dina första solohits var ju Julian, I Want to Be a Dancer. Där du samplade den gamla filmen The Red Shoes.
Ja.
En klassisk ballettfilm.
Paul Pressburger-filmen.
Ja, som är otroligt vacker, som Kate Bush också var besatt av. Hon gjorde ett helt album kring den filmen. Precis. Men kunde du känna igen din egen balletträning när du såg den?
Ja, det jag kunde känna igen mig i var den här konflikten mellan liksom, alltså, att offra allt för konsten och det där. Kunde jag känna igen mig då väldigt mycket. Att så här, vad ska jag... under den perioden hade jag precis varit i ett musikaliskt samarbete där jag mådde väldigt dåligt. Och att jag liksom offrade mig själv för att få vara i musiken. Så jag kunde nog relatera till det på det sättet, skulle jag nog säga.
Och det är ju ganska brutalt att träna ballett. Rent fysiskt så är det kanske bland det värsta man kan utsätta kroppen för.
Ja.
Eller värsta, det blir bra träning antar jag. Jag märker det, de jag känner som har dansat ballett, när de pratar om det så låter det lite som att lyssna på folk som har gjort så här, gått jägareskolan i lumpen och sånt där.
Men jag ska säga också att jag gick aldrig liksom hardcore balletten med såna hårda tår och sånt, utan jag dansade ju i min skola i Örebro då, den här med dansprofil, jag tror den heter Engelbrektsskolan, där var det ju, fick man ju prova all dans. Då gjorde vi alla olika, sen gick jag på ballett efter skolan, men i Södra Latin var ju inte heller ballett, så att jag dansade ju någon, alltså hård ballett, den grejen gjorde jag inte, fast jag började dansa när jag var 3. Så att, men verkligen, det är rough alltså, det är ett mindset, men det mindsetet har jag jättemycket användning för idag, faktiskt. I mitt skapande. Det krävs ju en disciplin. Och den har jag fått därifrån faktiskt.
Hur blev du utslängd från teaterlinjen på Södra Latin?
Ja, men Det är ju lite kanske, det är lite sanning med modifikation skulle jag säga. Jag var inte, det här är lite för personligt. Nej, men jag var ju, mådde ju skitdåligt när jag gick i skolan. Och jag självskadade jättemycket. Jag blev utslängd hemifrån hela tiden. Så att jag sov ibland, jag sov nästan aldrig hemma. Jag sov på typ efterfester och hos kompisar. Men efter ett tag så hade man ju sovit hos alla kompisar tillräckligt många gånger. Så fanns ju ingen kvar stans att hålla på och sova. Och det hela debaclet slutade ju sen något år senare med att jag fick en stödlägenhet från SOS. För att jag hade liksom, fick inte bo hemma.
Men då bodde du hos din pappa i Stockholm alltså, efter att ha flyttat från Örebro hit.
Mm. Men så att jag var ju inte i skolan. Alltså, jag kom ju till skolan och var bakis och hade inte sovit. Och jag tror att Södra Latin inte ville deala med det. Så att de valde att ställa så här olika ultimatum till mig som jag inte kunde riktigt fullfölja. Istället för att kanske typ koppla in SOS eller något. Så det håller jag mot Södra Latin, om jag ska vara ärlig.
Du har ju en låt på nya skivan som heter 1997, eller 1997.
Precis.
Där du har lagt in små talade partier på svenska. Jag tror att det är du som säger det i alla fall. Det är en obeskrivlig känsla att verkligen, verkligen inte ha någonstans att bo. Jag har sovit i 3 trappuppgångar den senaste veckan. Jag vågar inte erkänna det för någon, men nu är jag redo för det.
Nu gör jag det för dig, säger jag. Det är faktiskt Rebecca Hemse, skådespelerskan
som
läser det här utdraget, som faktiskt är ett utdrag ur en gammal dagbok från 1997.
Och då var du 16?
1997. Ja, men alltså vet du vad? Jag är inte säker på exakta årtiondena här. Alltså, det kan vara 98, det kan vara 99, jag kanske var 16, 17, jag kanske hade fyllt 18. Lite så här luddiga minnen, det är så länge sedan
det är en rätt obehaglig låt. Man hör en blåsorkester som låter i bakgrunden, och sen hör man liksom ljud av en stad som låter kall. Och först trodde jag googlade det där citatet, för jag tänkte att det här måste vara ur Ett anständigt liv eller någon av mods-filmerna. Det kändes så Stockholms miserabelt.
Det är det också. Det är det också. Ja. Den där staden i slutet som man hör i en orkester, det är faktiskt från en gång så var jag var i New York en gång och skulle vara där och skriva, men då dog en väldigt nära släkting till mig. Och av olika skäl och av olika typer av draman så kunde jag inte närvara på den begravningen, och det var helt fruktansvärt att inte närvara på den begravningen. Så jag åkte i alla fall till New York och kom fram på natten, och sen på dagen efter så skulle begravningen vara här i Sverige. Och då vaknade jag och var så här jetlaggad och allt var så konstigt, och jag hade skitmycket sorg som jag inte visste hur jag skulle alls hantera. Och så hörde jag det där ljudet och så tittade jag ut. Jag bodde då i en så här råhög lägenhet så här långt uppe i skyskraphus liksom. Så kollade jag ut genom fönstret och då såg jag att det var en så här kinesisk begravning. Ett sånt här begravningståg som gick längs en liten gata i Chinatown där jag var. Och spelade den där musiken. Så då fick jag min begravning. Det var väldigt fint. Så jag satt i fönstret där i typ en timme och tittade och lyssnade på den där musiken. Och då slänger de en massa så här låtsaspengar i luften. Och sen på kvällen så eldade de upp dem. Så då gick jag ner och så fick jag liksom elda lite pengar med de där kinesiska männen. Så det var väldigt fint faktiskt. Så det fick vara med. Nu kommer Mind of a Toy med Visage.
Uppföljaren till Visage Fade to Grey, som jag Stora hitten. Den här är superfin också.
Ja, den är så fint outro. När du bad mig att göra en låtlista så hade jag precis hittat en låda full med gamla kassettband som jag hade inte sett på skitlänge. Och jag har en freestyle hemma. Så att jag liksom lyssnade igenom massa gamla kassettband. Och bland annat så var den här och några tillåtar som vi ska spela sen med. Och det var så himla roligt att återbesöka. Så här, jag har inte tänkt på den här låten eller Visage på typ 10-15 år. Så det var kul.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
När du pluggade teater på Södra Latin så träffade du det som sen blev Tourettes bandet som på den tiden samarbetade med Torsten Flink, tror jag, på Teater Plaza på något vis.
Ja, precis. Så här var det då att de andra medlemmarna i The Tourettes, de var musiker på Torsten Flinks uppsättning av, jag minns nu inte om det var Fröken Julie eller om det var Fadren. Jag tror faktiskt båda. Men vi hängde ju då i någon slags gäng och jag hängde med överallt och hela tiden. Och Teater Plaza låg precis runt hörnet från där min pappa bodde.
Det var Odenplan ungefär.
Ja, men jag var ju som sagt då inte så ofta där. Så att jag hängde rätt så mycket där på Plaza. Och till slut och så sålde jag lite mackor och så här, jag vet inte, hängde runt där, festade typ. Hängde med till Vasahof. Men till slut så var det som att vi bara, okej, men kan vi inte ha ett band så att Sibyl får vara med också? Det är så konstigt att liksom jag inte gör något.
Men var du med på att se någonting under Fadren?
Gud, nej. Alltså, jag var en fluga på väggen. Alltså.
Jag har så tydligt minne av att jag såg Fadren i Torsten Flinks uppsättning på Södra Teatern tidigt 00-tal. Och när publiken kom in i salongen så satt det ett gäng ungdomar på scen.
Aha.
Och sjöng och spelade akustisk gitarr och sjöng Nancy Sinatras låt Summer Wine. Mm-hmm. Om och om igen gjorde den så otroligt. Och jag alltid tänkt att jag undrar om det där var
Tourettes-gänget
eller någon annan.
Ja, det kanske var. Alltså, det är ingenting som jag har någon minne av alls. Men det är möjligt att, för att jag vet att Mårten bland annat och Mira och Anders som, de gjorde ju grejer med Torsten sen efteråt. Men jag var aldrig en del av det. Jag var bara en fluga, en wallflower.
Tourettes höll också på att omkomma i en bilolycka. Hur gick det till?
Ja, fy fan. Det gick till så att vi skulle åka och spela på Uppåt framåt i Göteborg och åkte på E4 i 120 och sen hände någonting så att vi hamnade i diket. Jag låg ju och sov utan bälte.
Oj.
Ja, fy fan. Det var helt sjukt faktiskt. Och sen så jag vaknade när vi typ var i luft, eller jag vaknade när vi skulle åka upp i diket, för då åkte vi på de här, ni vet, vita grejerna som gör så bilen skakar. Och då stötte vi mot en kant och minibussen voltade 3,5 varv i 120 och landade på taket och sen gled den 100 meter. Och de skickade liksom en ambulans per person, för de trodde att vi skulle vara liksom helt jävla mosade. Men jag minns att jag kilade mig fast här mellan taket och sätet. Och sen kröp vi ut genom bakfönstret. Ja, det var jävligt sjukt faktiskt. Så alla klarade sig.
Och du fick inga men av det? Eller får man inte såhär
posttraumatisk
stress?
Alltså det var... Sen var det så, för sen så några av att hamna på sjukhus, jag och bland annat, för jag tappade synen lite stund. Jag hade fått en smäll i pannan, så jag hade en stor bula där. Och då vet jag att jag ringde till uppåt framåt och bara, tja, vi har bara varit med om en liten... vi kommer lite senare. Tänkte liksom att jag skulle... Vi var så jävla i chock. Och de som var på sjukhuset, då låg vi i någon slags akutrum, typ traumarum. Och vi låg bara så frenetiskt skrattade. Jag kommer ihåg, jag gick omkring med så här, min dropp och bara typ skrattade. Alltså, det var så galen stämning. Men nej, alltså jag fick ju den där smällen i pannan. Och den blodet från den smällen, den rann ner så att jag fick så här fjärilsansikte. Alltså att det blev som blå klockor som bara blev så här... Som en lila fjäril i ansiktet.
Jag tror du har haft lite sån make-up på scen.
Ja, jag har lite sån nu. Nej, men... Eller var det det? Nej, men... Ja, alltså, jag kan ju bara tala för mig själv. De andra får ju tala för sig själva. För jag tänker att det har nog, alla har nog hanterat det lite olika. Men vi skulle ju åka och spela i London sen på den här Notting Hills Art Club. Och då vet jag att alla fick någon slags kollektiv panikångestattack på flygplanet. Som jag, i alla fall för min del, liksom här leder till den här kroppsminnet av bilolyckan. Och det var bara någon månad eller två senare. Nej, men jag tror att jag har varit lite rädd när jag är passagerare. Men nu ska jag köra hela tiden. Så att...
Jag pratade med... ett av dina ex, David Lind, som spelade här i Yvonne, och frågade om hur gick till när ni blev tillsammans. Han sa att du hade framförallt imponerat otroligt mycket på honom genom ett blandband.
Är det sant?
Du gav honom ett blandband och hade med Echo and the Bunnymen.
Oh,
man var
Gud,
så här, wow, här är en 21-årig tjej från Örebro. Hon ville att jag skulle lyssna på Echo and the Bunnymen. Det var en kär.
Oh my God, vad gulligt! David har jag inte hört på länge. Ja, hej David, om du lyssnar. Aha, vad kul. Undrar vilken, det måste ju ha varit Killing Moon. Nej, det är inte. Jo, det måste det ha varit. The Killing Moon. Echo and the Bunnymen.
Du och David gjorde ju en förtjusande kärleksduett som hette If I Fall in Love.
Och eller där
heter det.
Ja, precis.
Där. Och jag minns väl att ni uppträdde lite grann. Ni två plus Anders Götberg från Broder Daniel,
ja,
spelade tillsammans.
Ja, exakt.
Som sen tragiskt tog livet av sig ett par år senare.
Mm. Det var tungt.
Var du BD-tjej när du växte upp?
Inte när jag växte upp, men när jag flyttade till Stockholm 97, då blev jag bästis med en tjej som hängde lite med Henrik, som också tydligen de där låtarna handlar lite om. Och då...
Alltså, vilka låtar då? Du menar...
Whirlwind och alla de där.
Ah, ja, som han sjöng om i dem.
Men jag vet inte, det är bara hearsay. Jag har ingen säker källa. Nej, men i alla fall så att hon och jag hängde, och hon hängde ju med Henrik under den perioden i alla fall. Och då blev jag introducerad på det sättet. Så jag lyssnade en hel del på BD. Men jag var inte en BD-tjej på det sättet. Min bild av en BD-tjej är vad jag inte. Men jag var en indie-tjej typ.
Men han och David Lind var väldigt bra vänner då, Anders Götberg alltså.
Ja.
Vilket var lite märkligt med tanke på att Anders levde så otroligt kaotiskt medan David var fullständigt nykterist då.
Ja, men de hade ju varit kompisar innan också. Så
ja, okej.
Okay. De var ju gamla kompisar.
Och sen började du göra sololåtar under namnet Little Red Corvette. Hur kommer det sig att du valde ett alias? Om man heter Sibyl Attar finns det väl ingen som helst anledning att kalla sig något annat när man ska göra musik.
Jag tror att det var lite det där som vi pratade om förut, när man har ett extra jobb eller inte. Att, jag tror inte att jag vågade så här, gå hela vägen. Faktiskt. Jag tror att också, jag såg alltid mig själv som så här, nummer två, inte stjärnan. Alltså i alla band jag spelade var jag alltid liksom nummer två, kände jag. Alltså, det kanske inte var, det var nog inte någon annan som sa det till mig, utan det var liksom jag själv som tänkte så, att så här, jag är inte den viktigaste personen i det här rummet. Och då tror jag att det blir lite samma sak med det där soloprojektet. Men det var ju också för att då letade jag ju mig fram. Jag gjorde ju allt möjligt konstigt. Alltså, jag gjorde allt från så här drugged up flumgrejer till att göra några typ danslåtar. Så att det var ju ganska bra att jag hette Little Red Corvette då, för sen när jag visste vad jag skulle göra, då kunde jag få vara mig själv. Liksom.
Och när du blev dig själv så gjorde du en låt som heter The Day, som jag minns väl. Nu hörde första gången, jag tyckte det lät lite som Nico eller något sånt. Väldigt...
Ja.
Nästan otäckt intensivt.
Den låten var speciell. Den har verkligen gjort så här intryck på många. Det var ju inte ens en singel från skivan eller någonting, men... Eller var det det? Nej, jag tror inte det. Den återkommer folk ofta till och pratar med mig om. Och den var väldigt så stark för mig även. Alltså den handlade om min kompis som fick en hjärntumör då. Och dog. Och han var väl också...
Samma dag som hon fick beskedet? Eller jag tänkte titeln The Day?
Nej, alltså The Day... Ja. Alltså det handlade bara om att klara sig genom dagen.
Okay.
Will he make it just through the day? Alltså... Och när vi satt och mixade den så avled han tragiskt. Ja, det var en speciell låt även för mig. Och det är intressant hur det kan vara med musik. Att man liksom, man gör någonting som blir speciellt för någon annan om det är speciellt för en själv på något sätt. Alltså det går igenom. Det har det ju uppenbart gjort med den låten. Strangers when our love is strong. Det här är Britney Spears låt Every Time.
Här från hennes fjärde skiva, va?
Om det kanske är, alltså det här är ju så... Jag var så fascinerad av den här... Jag blir ju lite besatt av grejer. Och jag var ju väldigt besatt av den här låten. Och sen när jag då förstod att det var ju som ett svar på den där Justin Timberlake-låten Cry Me a River. Hon sjunger ju så här... I may have made it rain. Alltså hon sjunger ju om den. Please forgive me. Jag vet inte, jag var så besatt av det. Men den känns så himla ärlig, den där låten. Jag vet inte om... Den känns så himla ärlig. Och den talar verkligen till mig.
Har du sett videon till den här? Där hon visar hur hon är en superpopstjärna som mår psykiskt dåligt av all press. Och hon försöker dränka sig i ett badkar. Yep. Och sen rullas hon ut på en bår framför alla tv-kameror. Och det här gjordes, videon gjordes 2003. Sex år senare så händer nästan exakt det på riktigt. Det är som om hon såg sin egen framtid i en video.
Ja, Brittan. Man känner ju med henne så intensivt faktiskt. Nu också med den här hela Free Britney-grejen som har pågått.
Ja, var står du i den debatten?
Ja, men självklart Free Britney. Alltså, det är väl ingen... Självklart.
Eller debatten. Jag tror, finns det inte så många som säger nej?
Jag tycker hon
måste
verkar...
ha en förmyndare.
Ja, precis.
Hur mycket tänker du på låtordning och A- och B-sida? Jag har hört att du är lite av en så här vinylfetischist, att du bryr väldigt mycket om hur man planerar en skiva, vilken låt som ska inledas på sida B till exempel.
Men det tänker jag jättemycket på. Vad roligt, vad har du hört det? Men jag är lite nördig på det sättet. Jag älskar att sitta och planera det och liksom lägga ihop och testa olika. Det lägger jag mycket tid på faktiskt. Och sen gillar jag, och nu, faktiskt så är det så att på den här skivan så är det ett ställe där jag skulle vilja ha bytt. Jag tycker inte riktigt att det känns perfekt, men ja, nu är det för sent. Men jag vet inte varför jag gör så egentligen. Jag bara tycker det känns så här genuint och härligt att man har tänkt på alla detaljer. Det är ju liksom som att man ger bort en present till någon när man släpper musik. Och så vill man göra det så bra som möjligt så att alla ska, som den personen man ger det till, liksom ska tycka om det så mycket som möjligt. Så att jag lägger gärna ner tid på det.
Och det här albumet History of Silence ges ut på självlysande vinyl, eller?
Det är en deluxe-version som finns på... Det finns inte så många ex, så att jag hoppas att alla har förbeställt.
Den lyser i mörkret.
Fint, va?
Wow, jag har bara en sån skiva. Och då är det inte själva skivan som lyser, utan det är...
Labeln, eller?
Hela CD-askan. Du vet, Spiritualized.
Ja!
Gav ut ett album som heter Pure Face, och det kom ut i en... I självlysande plastomslag.
Ja, vad fint.
Så
den har jag inte sett. Nej, men visst, det är härligt. Man har ju såna underbara minnen från alla självlysande leksaker. Det känns jättekul. Men jag fick det som en option, så kunde jag liksom inte tro att det var sant. Alltså, det var inte ens vi skulle göra en sån här special. Mitt skivbolag Punk Slime Recordings, de gör ju alltid som en deluxe-version av alla vinyler som de släpper. Och då brukar de göra liksom lite så här batikartade eller splatter-vinyler och sådär. Och så satt jag och skulle välja liksom vilken sort jag ville ha, typ. Och så fick jag listan som bara, det här är det som finns. Bara, läser jag rätt? Läste jag rätt att det finns glow in the dark? Du läste rätt. Alltså, då var det ju bara som att liksom, självklart ska det vara glow in the dark. Mm.
På tal om andra intressanta förpackningar. Någon gång så nämnde du att när du var liten så hade din mamma byggt en jukebox av wellpapp som hon stoppat dig och din bror i, eller?
Nej,
stod ni bredvid den?
Mina syskons pappa var musiker. Och det finns något som heter Hindersmässan i Örebro, som är typ som en stor marknad över hela Örebro. Och då hyrde vi ett släp och så tog vi... och byggde liksom som någon slags jukebox-grej. Och sen så satt då mina syskons pappa och vi på släpet. Och så kunde folk lägga en tia i jukeboxen. Och så körde vi runt på Hindersmässan. Och så var jukebox. Så var det.
Vad fint. Och vilka låtar sjöng ni då?
Jag sjöng alltid Norwegian Wood.
Beatles.
Syran brukar sjunga Harvest Moon. Jag vet inte vad de andra brukar. Kommer inte ihåg vad de andra brukar sjunga.
En av dina... första favoritskivor har varit ett album med superhjältelåtar.
Mm. Fy fan vad jag letat efter den skivan. Jag hittar inte den någonstans.
Vad är det för skiva? För alltså, jag tänkte om du fick den när du var 7-8 så fanns det inte så många superhjältefilmer.
Nej, men det var väl, jag vet inte. Det var ju, Batman var ju med såklart. Och så var det Queen-låtarna från den här Flash
Gordon.
Save the Universe. Och sen var det någon Superman-låt. Jag är ju jätteintresserad, fascinerad och intresserad av superhjältefilmer och serier. Alltså, jag tycker det är roligt. Jag har ju även en nördklubb nu som heter Guardians of the Galaxy. Och vi går alltid på alla nya Marvel och DC-filmer tillsammans på Mall of Scandinavia. Tre typ 40-åringar som bara...
Och ni kallar er för Guardians of the Galaxy?
Ja. Nu är det länge sedan vi såg på en film och nu är det ju pandemi. Så att, eller ja...
Vem är din favoritsuperhjälte?
Ja, det är Batman faktiskt.
Det är Batman.
Ja, det är faktiskt så. Och alla egentligen karaktärerna är från Batman. Alltså, Jokern, Catwoman.
Ja, Batman är ju tyngst. Jag har alltid gillat Dazzler väldigt mycket som är med Marvel. Hon som går juristutbildning men vill slå igenom som diskosångerska. Och hennes föräldrar säger att nej, du får inte hålla på med musik. Du ska läsa juridik.
Oh.
Och sen får hon krafter och kan skicka stora ljusbollar på... folk. Hon kan skapa ljuseffekter.
Åh, som mäktigt.
Stroboskop med fingertopparna.
Coola disco-grejer.
Ja, hon skapade som Marvel för att Donna Summer var populär. Du tänkte att vi ska skapa
en
disco-superhjälte.
Mm. Det hade inte jag koll på. Alltså, jag är inte så... Grejen är att jag blir väldigt intresserad av saker och går in i det väldigt mycket. Men jag är otroligt dålig på detaljer. Och om man ska prata om nörderi på det sättet, att kunna... Även när det gäller musik, jag kan inga producenter, årtal, skivtitlar, men jag kan alla melodierna i huvudet. Alltså, det är där min styrka ligger, och det gäller samma med så här superhjältarna och det. Alltså, jag har mina favoriter, men sen är jag lite så här dålig på resten. Det här är Big Exit med PJ Harvey. Look at it. Danger come. I want a pistol. I want a gun. I'm scared, baby. I want to run. This world's crazy. Give me the gun. Baby, baby. Ja, det där var också en låt från ett av de där blandbanden som jag hittade när jag skulle göra den här låtlistan. Jag vill bara säga en rolig grej om det som jag tänkte att jag skulle vilja säga. Och det är att samhället nu är inte gjort för freestyles. Alltså walkmans. För att jag skulle gå ut med blandbandet och så cykla. Jag lyssnar mycket på musik på min cykel. Och ibland lyssnar jag på mina egna mixar på cykeln och så här, jobbar. Så jag ville cykla och lyssna på mina blandband. Men alltså, de här walkmansen, de plockar upp så mycket signaler över det, så det var bara som ett sånt evigt surr. Jag skulle behöva göra typ en påse med foliepåse eller någonting.
De plockar upp ljud alltså?
Alltså nej, men inte ljud, men liksom signal. Du vet, när du läser från en annan mobil. Det är som att allt samhället bara nu är så fyllt av massa olika. Så det går inte att ha freestyle längre. Det är så tråkigt.
Vadå? Är det speciellt för en freestyle?
Alltså det blir
det
inte
väl likadant om du lyssnar i mobilen?
Nej, men jag vet inte om den har FM, alltså om den hade radio, den där freestyle eller någonting, men den plockar ju upp på något sätt. Så det bara var bara brus och surr. Man hörde musiken så långt i bakgrunden, men varje gång man åkte förbi någon så bara...
Nästan som om hörlurarna funkade som mikrofoner.
Nej, mer som att den kanske har någon slags sändare i... Alltså inte som att jag behöver en foliehatt, utan... Ni vet, 5G? Nej, jag skojar. Nej, men jag vet inte hur det funkar. Jag vet inte exakt hur det funkar, men du vet ju hur det är när man hade en freestyle.
En vanlig Walkman som man lyssnar på.
Ja, precis. Så la man den bredvid en mobil. Då lät ju så här... I freestyle.
Aldrig märkt.
Har du inte?
Eller jag har inte lyssnat på en freestyle... Även om jag älskar det svenska ordet freestyle.
Ja, jag vet, varför?
Varför var vi tvungna att använda det tråkiga Walkman istället? Freestyle var så fint.
Freestyle. Ja, det var bara det jag ville säga. Samhället är inte gjort för freestyles längre. Ja, nu ska jag dra hem och bygga en sån här foliepåse till min freestyle, så jag måste dra.
Du ska hem och bygga en foliepåse till din freestyle. Ja. Lycka till
tack.
Med det, Sibyl Attar. En tack. Miljard tack för att du kom hit. Äntligen.
Tack snälla.
Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Lejon Media. Sibyl Attar var hemma hos Drage.
On a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.